Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan idag med nummer 281. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander.
Ja, tack gode Gud att jag är med dig Ingrid. Hej på er alla vänner och fiender.
Idag heter programmet Jimmy Goes Trump. Vad är det vi ser på Daniels bild?
Ja, alltså det kan väl knappast ha gått någon förbi vad som har teamat här sedan TV4 släppte andra delen av den här fåniga dokumentären som du och jag, eller avslöjandet, reportaget som du och jag pratade om redan i måndags. Det tog hus i helvete, men Jimmy Åkesson har krishanterat på bästa tänkbara sätt i känd Trump-stil. Han bemötte alla de här trollanklagelserna med att gå till attack. Och det är ju Trump och Jimmy vi ser såklart på bilden.
Ja, men precis. Precis så är det. Sen ska vi tala om ett förfärligt mordförsök igår kväll på Slovakiens premiärminister Robert Fotso. Ska det visst uttalas? Ja. Och vi trodde ju i början då så var det ju väldigt allvarligt och skott i buken. Det brukar ju inte gå så bra. Men vad vi förstår så är han på bättringsvägen och han är fortfarande väldigt illa skadad, men alltså det är väl inte fara för livet just nu i alla fall, om inget tillstöter. Och han är också en man i Trumps anda, ska ni veta. Därför ska vi prata lite om det. Ja, dels för att det är ju hemskt när någon försöker mörda en sittande premiärminister. Men kan det finnas skäl som har med just det här, de här politikområdena som Åkesson och Trump och Fotso har gemensamt? Och sen ska vi också tala om att förre rikspolischefen Anders Thornberg ju har fått en misstanke på sig om vållande till annans död, nämligen Mats Löfvings självmord.
Ja, usch ja. Idag Ingrid så är det torsdagen den 16 maj i nådens år 2024 och vi har ett litet gäng platinasponsorer att riva av. Vi redovisade ju inte några sponsorer förra veckan därför att vi hade Jeff som gäst. Det blev så stökigt att hålla på och klina med det idag, så det är lite två veckors skör här kan man säga. Och först och främst har vi ju Hans J gånger 3. Han skriver dels Kämpa tjejer. Ett helt underbart program, fortsätt så här. Och så skriver han i tredje gåvan Greta, usch och fy. Och det är ju Greta Thunberg som åsyftas då, får vi förmoda, som vi ju pratade om i måndags. Sen har vi Anonym CE som är månadsgivare. Vi har Anders som också är månadsgivare och Kristoffer, samma där. Och Maria skriver, ni behövs mer än någonsin. Erwin. Skriver ingenting men skickar en fin slant och Annie gör detsamma. Tack snälla underbara alla och även ni som skickat lite mindre belopp. Nu har vi goda nyheter Ingrid angående Swish, eller hur?
Det har vi! Vi har fått ett nytt Swish-nummer! Och det är fantastiskt och det är sånt här 123 nummer och ni hittar ju det naturligtvis på hemsidan och där finns också en ny QR-kod. Så nu är det bara att swisha loss igen mina vänner.
Gör det kära alla och alla som stöttar oss kommer ju upp i den här rullande remsan på hemsidan. Ni får också gärna stötta oss med tummar upp. Prenumeration på YouTube på kanalen Hopp för Sverige, skriva lite kommentarer och givetvis dela programmet. så att vi når en större publik.
Ja, det är ju hela syftet med den här verksamheten, att fler ska få ta del av våra kloka och genomtänkta åsikter, för det är de faktiskt.
Förhoppningsvis, ja.
Ja, då börjar vi med det här förfärliga att Slovakiens premiärminister blev skjuten. Det var alltså igår. Han hade varit i en stad vars namn jag nu har glömt, Handlova eller någonting sånt där, va? Han hade varit med i något långt möte där, och sen kommer han ut och ska vidare någon annanstans. Fizzo heter han, inte Fotso som jag sa, Fizzo. De är som Sverige var före Palmemordet. Det har aldrig hänt något hemskt där. Så att han går fram, där står lite folk, vi skakar hand med honom, så är det en som ropar på honom, han går fram. Och då blir han skjuten med 5 skott. Alldeles förfärligt. Ska vi se ett litet klipp på vad som hände efter, ja, under och efter, så att säga.
Det gör vi.
Klockan 10 på onsdags förmiddagen ankommer Slovakiens premiärminister Robert Fico till ett regeringsmöte i staden Handlova i centrala Slovakien. Mötet pågår i nästan 5 timmar, och strax efter 14 håller Fico en presskonferens och lämnar sedan byggnaden. Och det är nu vid 15-tiden som de första larmen kommer. Flera skott har avlossats och snabbt sprids nyheten.
Vážená pani poslankyňa, vážení pani poslanci, prerušujem schôdzu parlamentu na neurčito. Bol postrelený predseda vlády Slovenskej republiky.
Premiärminister Fico träffas av flera skott vid sin bil utanför möteslokalen, och inför chockade vittnen blir skytten omedelbart gripen på platsen.
Ne užišli podávať ruku pánovi Ficovi, ešte som ho kameroval, som si ho odfotila, keď išiel z budovy. A strašne sme na ňoho dlho čakali, tešili sme sa a išli sme mu ruky podávať, aj pán vedľa, aj takto ďalší, a v tom momente niečo ako dielobuch nám to prišlo, že niekto proste spravil srandu a že hodil na zem dielobuch. Prvá moja reakcia.
Samtidigt transporteras Fico snabbt med en helikopter från Handlova till ett sjukhus i staden Banska Bystrica. Och klockan 16 kommer rapporter om att Fico skjutits i magen och är livshotande skadad.
Taká strašná udalosť, necivilizovaná, brutálne čisté zlo, ako je útok na premiéra krajiny, by malo v tejto chvíli vyvolať jedinú reakciu. A to zjednotiť všetkých občanov v tejto krajine proti zlu a nenávisti a násiliu. Jednoducho, toto je útok na civilizáciu a na Slovenskú republiku ako takú.
Det var en oppositionspolitiker ni såg där i slutet och hörde, för er som bara lyssnade, som då beklagade det inträffade, menar på att det är en attack på hela samhället, såklart. En jätteotäck händelse, men Inge, det första frågan man ställer sig vid sådana här händelser, det är ju, vem är den här Fitsko, och vem skulle ha, är det en random galning, eller kan det finnas något djupare intresse av att få bort honom kanske?
Ja, det skulle jag säga ja på den sista frågan. Men jag kan säga först att det är någon som heter Juraj Sintula, 71 år, som är poet och aktivist. Han greps ju direkt på platsen, så det var väl inte så att han hade tänkt att han skulle komma undan med detta. Men vem är då Fico? Jo, som jag sa, han jobbar i Trumps anda. Det parti han leder kallar sig faktiskt socialdemokratiskt.
Okej. Okay.
Ja, men det är inte något sånt gammalt sosseparti, utan det är väl mer så de bildade det här partiet och så skulle de kalla sig någonting som lät snällt. Tror jag, jag vet inte säkert. Men han har då varit premiärminister i ett par omgångar förut, och så för något år sedan kom han tillbaka till makten. Och vad har han ägnat sig åt sedan dess? Jo, han har gått ut stenhårt mot covid-sprutorna och sagt att det var en skandal att man tvingade på människor sådana här experimentella sprutor. Han har också gått till hårt angrepp mot WHO för den här nya pandemi lagen de vill införa att de ensamma ska bestämma när det finns en farlig pandemi som vi alla ska tvingas ta sprutor mot och lockdown och munskydd och allt för det är. Och ni vet ju att Elsa Widding, numera partilös riksdagsledamot, hon har ju ställt frågor flera gånger till Kristersson, till socialminister Jakob Forssmed och dem. Och frågat dem, tänker ni lämna över makten till WHO? Kommer ni att rösta för detta? Och de bara, vadå? Men det är väl inte en liten öffet. De vet ingenting, de vill inte sätta sig in i det. Han har satt sig in i det och han sa, nej, det här kommer vi aldrig att skriva under på. Och han är god vän med Viktor Orbán i Ungern. Och det ligger honom också i fatet, alltså från globalisternas sida. Och han har även sagt att det här med sanktionerna mot Ryssland har ju bara slagit tillbaka på oss. Och han har sagt att NATO får sluta bjuda in Ukraina till NATO. Det är några av de saker som han har jobbat med och som naturligtvis har retat upp vänsterextremister.
Kanske inte bara dem utan även en hel del ljusskygga globalister, Ingrid, som ser honom som ett hot mot sina intressen. Att det nu var då en påstådd förment vänsterextrem som sköt honom. Det betyder ju inte att det är det motivet som ligger bakom. Nej. Han kan ju vara anlitad eller han kan vara någon psyksjuk som de har knuffat fram på något sätt eller drogat eller programmerat eller vad ni vill. Så det behöver man ju inte hänga upp sig på så mycket vem han är, tänker jag. Utan det som verkligen står ut här är ju just det att Fitschko, som jag tror vi ska uttala det, att han har varit uppenbarligen ett hot mot många sådana här globalistintressen. Vi hoppas ju vid Gud att han klarar sig igenom detta. Såg väldigt mörkt ut igår. Och han blev opererad i många, många, många timmar och det brukar aldrig vara ett bra tecken. Och det är svårt att överleva operationer med allvarliga skador när man liksom måste pumpa i patienten blod hela tiden, för du kan inte ta emot hur mycket blod som helst heller. Och det var det som hände med Anna Lind, att till slut så förblödde hon helt enkelt på operationsbordet. Men som sagt, fingers crossed, så överlever han detta, och då ska det bli väldigt intressant att höra vad han själv har att säga om det hela.
Verkligen, verkligen. Vi önskar Guds beskydd åt Robert Fitzo. Och så går vi då vidare till den här historien med att den förre rikspolischefen Anders Thornberg, numera landshövding i Halland, han är misstänkt för vållande till annans död. Kan du ta oss in i lite vad det är som har hänt här?
Ja, alltså det som hände, det är väl ingen som har glömt det här anklagelserna mot Mats Löfving, som då var han polischef i Stockholm. De flyttade ju runt honom, han var ju först sån här chef för, vad heter det? Polisen heter det för, NOA heter det nu, ja. Där var han lite för obekväm. Så han blev polischef över Stockholm och Gotland, och så kom det ju fram då att han hade haft, han var intrasslad med den här Linda Staaf, ni vet, den blonda hästsvanskvinnan som nu syns have moved on då till att bli flickvän till ÖB, Mikael Budén. Alltså varför blev hon anställd under de formerna trots avsaknad av kompetens, misstänkt avsaknad av kompetens, hon fick bära vapen, bla bla. Det kom fram att de hade haft någon typ av relation, sen var frågan när startade den relationen och påverkade den anställningen av henne och så vidare. Och hon hade anmält honom för att han hade stalkat henne, påstått det, och sen sa hon samtidigt att nej, fast så var det inte, det var ett jättetrassel. Men det som hände rent faktiskt var ju att Mats Löfving ensam fick bära skuld, bära hundhuvudet för allt det här klägget. Och dåvarande rikspolischefen Anders Thornberg var ju en av hans äldsta vänner och hans närmaste chef. Och han, att det tillsatts en utredning var väl sin sak. Det är ju i sin ordning när det är så här och mycket medie och uppmärksamhet och så vidare. Men det så var ju den här utredaren, Gunnar Wiksten heter han, va?
Runar, tror jag. Runar Viksten.
Runar Viksten. Han var ju liksom anställd in-house, om man säger. Han var ju vän med Thornberg och det var liksom så här, okej. Och sen var det också, så det var liksom en massa frågetecken kring själva utredningen. Och när utredningen presenterades så gjorde den ju så på ett mycket, mycket tveksamt sätt. Dels håller Runar Viksten presskonferens där han hänger Mats Löfving, mer eller mindre, tar hela ära av honom. Och sen går Anders Thornberg själv ut och desavouerar Mats Löfving. Och det resulterade i att han senare samma kväll tar sitt liv.
Ja, vi kan väl säga ett litet klipp där vi får en liten sammanfattning.
Ja, det kan vi göra.
Efter polischefen Mats Löfvings död förra året är nu en person misstänkt för vållande till annans död. Det handlar om den tidigare rikspolischefen Anders Thornberg. Mats Löfving hade flera tunga uppdrag inom polismyndigheten, bland annat som chef för nationella operativa avdelningen NOA, biträdande rikspolischef och därefter regionpolischef för polisregion Stockholm. I februari förra året hittades han död i sin bostad. Han hade just före sin död fått hård kritik på en presskonferens av en utredare som utsätts av dåvarande rikspolischefen Anders Thornberg. Arbetsmiljöverket lämnade i december förra året in en åtalsanmälan mot polismyndigheten för misstänkt arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöverket var kritisk till hur polisen hanterat Mats Löfvings utsatta situation och att det inte gjordes några ordentliga riskbedömningar enligt Arbetsmiljöverket. I samband med det inleddes en förundersökning gällande arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Utredningen leds av åklagare Lars Moran vid särskilda åklagarkammaren. Och för några veckor sedan, i slutet av april, delgavs Anders Thornberg misstanke om brott. Han var rikspolischef när Mats Löfving dog, idag är han landshövding i Halland. I ett uttalande säger Anders Thornberg att han förnekar brott, att han inte varit oaktsam och att, citat, Mats Löfvings död har varken varit förutsägbar eller orsakat som mig, slut citat. Åklagare Lars Morans utredning fortsätter nu, det är oklart om den kommer att leda till åtal och han vill inte kommentera detaljer om den misstänkta brottsligheten.
Så går jag inte in på några detaljer, men där är vissa utredningsåtgärder som vi nu byter.
Ja, den här Lars Morand har jag haft mycket att göra med i mitt jobb som kriminalreporter och det är en jäkligt stabil man av den gamla skolan, så han lär inte släppa det här av politiska skäl eller liknande, utan det är ju huruvida han kan få till en fällande dom eller ej mot Anders Thornberg. Och det är ju, Ingrid, notoriskt knepigt just när det handlar om vållande och liknande, inte ja. Är helt klart liksom. Det handlar om, ja, det är lite sådär en bedömningsfråga.
Ja, det är svårt att leda i bevis. Alltså jag menar, Löfving tog sitt liv. Och det var då hade han ju först hört den här presskonferensen med den här Runar Viksten, utredaren. Och jag vill också nämna det att Anders Thornberg hade använt honom vid ett tidigare tillfälle när han också själv var i blåsväder och då friade den här Viksten Anders Thornberg, så det var kanske ingen slump att han valde samma utredare. Och då står han, den här Viksten, på presskonferensen och är väldigt brutal och uppmanar rikspolischefen Thornberg att skilja Mats Löfving från sitt arbete. Och sen någon timme senare så kallar Thornberg till presskonferens. Och där säger han, det är han som sticker kniven i Mats Löfving, skulle jag vilja säga. För då säger han så här, ja, om han har ljugit för mig så har jag inget förtroende för honom längre. Och jag är ganska säker, Maria, på att Thornberg har haft koll på detta från början till slut. Men istället sitter han och säger att om Mats Löfving har ljugit för mig, han har vetat om allt detta och han har inte haft något emot det, eller vad vi ska säga. Han har inte satt ner foten i alla fall.
Nej, utan nu var det då när hans egen karriär stod på spel och hans egen position. Och det bekräftas ju åtminstone mellan raderna av Mats Löfvings bror Jan Löfving, som har pratat med Expressen. Vi kan läsa Mats Löfvings bror: en total avsaknad av självrannsakan. Tidigare rikspolischef Anders Thornberg misstänks för brott efter Mats Löfvings död. Thornberg förnekar och säger att han inte varit oaktsam. Det är anmärkningsvärt att det är en sådan total avsaknad av självrannsakan, säger då Jan Löfving. Och han fortsätter så här, han menar då att man borde ha agerat på ett annat sätt, och han säger: om de ändå bara hade kunnat säga att de hade kunnat göra annorlunda, att de inte gjorde det riktigt bra, de hade inte ens behövt säga att de gjorde fel. Men det finns inget av det i vad han säger. Det var andra agendor som fick styra än att värna om sin personal och sina medarbetare. Anders Thornbergs agenda att sitta kvar bland annat. Mm. Mm. Och Jan Löfving har i tidigare intervjuer pekat på just det här att de var gamla vänner sen evigheter. Jag tror ändå att de gick polishögskolan. Alltså de mycket många, vi pratar om 30-40 års vänskap. Mm. Förutom att de då var alltså chef och anställd och allt det här. Så att han har redan tidigare antytt att det var just Thornbergs agerande som blev droppen som förorsakade ja, som fick Mats Löfving att fatta det här fruktansvärt tragiska beslutet att ta sitt liv.
Ja, det är någonting så förfärligt. Men det är, vi kan läsa här i Fredrik Sjöshults analys i Expressen. Han drar sig till minnes två chefer i Krokoms kommun som just blev åtalade för vållande till annans död. För det var en socialsekreterare där som hade tagit livet av sig efter att han upplevt att en annan chef i kommunen mobbat honom. Och de här cheferna tog inte tag i problemet på arbetsplatsen, och det orsakade självmordet. Och tingsrätten dömde dem för vållande till annans död, men i hovrätten friades de och högsta domstolen vägrade ta upp det. Så att Jag litar på det att den här Lars Morand är en tuff terrier. Men jag tror inte, och han hade väl inte gått ut med misstanken om inte han redan hade bestämt sig för att väcka åtal. Det tror inte jag, för då blir det ju bara konstigt. Eller så vill han att han ska ha något hemskt på sig, Thornberg. Jag vet inte.
Ja, nej, jag känner honom som en väldigt, väldigt, väldigt tuff, renhårig åklagare. Man hamnar inte heller där på särskilda åklagarkammaren om man inte är just ganska tuff, liksom. Eftersom det handlar om att bedriva förundersökningar mot kollegor.
Ja, så, och sen är det ju det här också, Maria, att det är ju en enorm förlust för oss alla. Inte bara för Mats Löfving själv och för hans familj, det är naturligtvis en katastrof för dem. Men det är en förlust för Sverige. Han var ju den polis som gick ut och för första gången pratade om klaner. Och vi kommer ihåg den här som vi visade klipp med Camilla Kvartoff när hon sitter där och säger: ja, klaner, det kanske inte låter så trevligt. Jag struntar i hur det låter. Jag vill bara att folk ska förstå vad det handlar om. Och det här sa till och med att det finns flera klaner som har kommit hit till Sverige i det enda syftet att begå kriminalitet och sko sig på våra system. Han var en jätteviktig person.
Ditt uttalande här om klanerna har skapat en väldig debatt om etnicitet och brott. Var det det du ville? Och just när du talar om klanerna så blev det ju en debatt i riksdagen i veckan här om etnicitet och brott. Var det det du ville få fram, den debatten? Men du talade om släktbaserade kriminella nätverk eller klaner. Och just begreppet kriminella klaner är laddat och det kan kanske också vara lite svårt att förstå. Och vad skiljer det här ifrån maffian till exempel, som jag tror fler känner till?
Så jag går liksom inte igång riktigt på de här namn- och definitionsfrågorna, eftersom det helt enkelt inte spelar någon roll för våra poliser längst ut eller för medborgarna längst ut.
Så det spelar ingen roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia?
Alltså, du hör vad jag säger nu. Ja. Det vi inriktar oss på, det är kriminella människor som använder familjen och släkten som en plattform för att begå brott. Ja. Det räcker för mig. Är det då någon som tycker att vi behöver definiera och namnge det här på ytterligare sätt eller så? Det är helt okej, men jag kommer inte fokusera på det eftersom det inte genererar tillräckligt med konkret medborgarnytta.
Mm, mm. Ja, och en riktig polis.
Ja.
Ja, det är lite glest mellan dem numera, framförallt i högre positioner. Vi har ju konstaterat många gånger att inte minst Dan Eliasson tvingade ju bort eller skrämde bort väldigt många bra människor med sin ja, sina Stasi-utrensningsmetoder liksom. Och det här, den här kulturen som uppenbarligen har uppstått inom polismyndigheten, att man ser genom mellan fingrarna med både det ena och det andra, man uppmuntrar rövslickeri och ja, strebaraktigt beteende.
Mm.
Och man prioriterar även då kvotering, som vi har tagit upp i flertal tillfällen, att det ska vara mångfald och liknande. Ja, vi får fortsätta följa detta, Ingrid. Jag hoppas att Lars Morand får till ett liksom tillräckligt, ja, robust bevisning för att ta detta till åtal. För det hade varit intressant att se det prövas av en domstol.
Ja, absolut, så. Absolut. Ja, här ska vi sätta tänderna i Jimmy Goes Trump då. Vi pratade ju om detta i måndags och då hade vi inte sett del ett av det här kalla fakta. Eller som jag såg någon kallade det för så kallade fakta.
Ja, eller vad var det? Dulni kallade det iskalla tagningar. Eller kalla tagningar.
Men så kom ju då dagen efter, så kom ju då del två, och jag har alltså plågat mig igenom detta, och även det finns ju två sådana där extra snuttar, och jag såg den ena av dem för jag trodde att det var del två, och sen tog den slut efter 17 minuter, så insåg jag oh no, jag måste säga en hela 45 minuter till. Men ska vi, för jag tänker att det är inte många av er som har orkat se det. För det räcker att man läser artiklarna, så fattar man ju att det här är ju bara, det är bara dumheter. Men vi kan väl, vi har tagit ut ett klipp från, det är väl från lite från del ett och lite från det här extra programmet som du har satt ihop. Och så fick vi copyright strike, så det är inte rörlig bild. Men Maria var så duktig och plockat ihop olika stillbilder.
Ja, jag fick pussla lite så att ni ändå fattar grejen förhoppningsvis. Första delen är då den här reportern Daniel Anderssons liksom undercover-inspelningar som han har gjort. Och sen när han blir debriefad av sina kollegor och får berätta om sina traumatiska upplevelser på Riksredaktion. Och sen är det då när den här andra stollen, Emil Hellerud, ger sig på att försöka hålla en slags korsförhör med SDs kommunikationschef Joakim Wallerstein, med måttligt framgångsrikt resultat. Håll till godo.
Riks ägare och redaktör Jakob Hagnell har precis varit med i kanalens morgonsändning.
Ja, men det är så spännande att Jimmie Åkesson sitter och smsar mig under livesändningen, och även i riksdagsprotokollet har man ändrat. Han tittar på morgongänget varje dag.
På Riks råder en främlingsfientlig jargong.
Hon har ju liksom att hon har en Hamas-sympatisör i sin riksdagsgrupp. Och
då är gråt, man kan gråta över döda människor naturligtvis, men det är ingen strategi.
Ja, men skiten med döda människor, för frågan var ju om Jamal El-Haj.
Ja, men hon sa det, han har 37 släktingar som har dött.
Mm-hmm. Och så är det många släktingar.
Ja, de är besläktingar allihop.
Han är världens finaste kille liksom.
Varje vecka väljer vi en ny plats för våra möten. Platser där ingen kan se oss tillsammans.
Nu ser du, jag kan.
Jämfört med alla andra erfarenheter från nyhetsredaktioner så är det ju väldigt mycket mer. Jag har inte varit med om faktiskt själv att min redaktör bokar intervju och mer eller mindre bestämmer intervjufrågor på förhand åt mig.
Och återigen, jag tycker inte att jag har drivit så kallade trollsidor av det enkla skälet att jag inte spridit information som har varit felaktig, och du har heller inte kunnat ge mig ett enda exempel på vad som är felaktigt.
Jag har gett dig flera exempel, men
du har inte gett mig ett enda.
Du säger att det är en åsikt som ni står för, fast den inte står som avsändare. Jag kan ge till exempel ett klipp där det står så här, en vanlig dag i Malmö, och sen så är det liksom två personer med turbaner på huvudet och långa skägg som pratar någonting obegripligt och springer runt med kalasjnikovs. Det är ju inte en vanlig dag i Malmö.
Alltså, Malmö är väl en stad som har enorma integrationsproblem, och dessutom när det kommer till vapen så är det ingen, alltså det skjuts för rätt frekvent på Malmö, så det,
och det är, men inte med kalasjnikovs på det sättet, på liksom att de står och diskuterar.
Jag vet inte vad skjuter med. Jag tycker att alla poängen med att måla upp Malmö eller påstå att Malmö på något sätt är satiriskt är en kaosstad. Det är väl inte så konstigt. Det är kaos i Malmö.
Ja, det är ju inte exakt det.
Det är väl ingen som tror att de här personerna på bilden skulle bo i Malmö kanske. Skulle heller förmodligen inte tro att det är just de som skjuter i Malmö. Den satir måste ju få finnas för att få fram en poäng. Det är ju på TV4 jättebra på politiska satir och SVT också. Och det här är väl ett försök till att hålla på med satir också.
Mm.
För att få fram en poäng. Och poängen är väl att det skjuts mycket i Malmö och beror på dålig integration. Och det kan väl förmodligen hålla med om också.
Men om man skruvar olika saker så att man beskriver världen på ett sätt som den inte riktigt är. Även det kan ju finnas korn av sanning i desinformation, men överlag blir det ju vilseledande. Är du med på det?
Jag ser inte den saken som du nämner. Vad är det som är vilseledande med det?
Det är ju inte en korrekt bild av att det är en vanlig dag i Malmö.
Nej, men det är ju satir. Jag kollar på parlamentet löpande. Ni skämtar rätt friskt om oss som parti där. Jag tror att folk förstår, framförallt folk som är på TikTok och liknande sidor, att förstår vad memes är och vad som är en skämtkultur. Folk som ser den bilden du läst upp tror jag är helt övertygad om att det där är inte Malmö och att det inte heller någon som på riktigt menar det. Däremot så kanske det finns en, precis som säger, en konsanning i det. Typ mycket invandringsproblem i Malmö och mycket skjutningar i Malmö. Kanske inte just med Kalashnikov. Jag är inte insatt. Jag tycker precis det är låsat för det för vapen.
Ursäkta, är han helt dum i huvudet? Emil Hellerud. Alltså, på allvar är han djupt upprörd över att han har lagt ut en bild på några muslimer som springer runt med Kalashnikov och skrivit en vanlig dag i Malmö. Fattar han inte hur kort han framstår? Ja, men det är ju inte så en vanlig dag i Malmö ser ut. Mon Dieu.
Det är typ bland de mest autistiska tagningar jag någonsin har hört. Ja. Alltså.
Ja. Ja.
För det är ju så. Och nu får ni inte bli arga. Jag vet att jag har autistiska tittare och lyssnare, and I love you. Jag har ju själv ett autistiskt barn, så det är inget nedsättande, men autister tolkar saker väldigt bokstavligt.
Yeah.
Det ingår liksom. Och jag undrar om den här Emil Hellerud är på spektrat, för att det går ju inte att nästan för en neurotypisk person att tolka en satirisk meme med araber med kalasjnikov som att, ja, men folk springer inte omkring inte på det sättet i Malmö. De ser inte ut så, de har inte liksom, du vet, turban och vad det nu kan vara.
Mm. Ja, jag tror du har rätt där, för att ja, det verkar ju inte som om han skäms över att han ställer de här frågorna. Utan han verkar ju övertygad om att han har gjort ett scoop här.
Och hela samtalet går ju, det här var ju ingen engångsföreteelse heller. Nej. Det här telefonsamtalet som han har med Joakim Wallerstein pågår ju i plågsamt länge. Alltså.
Yeah.
Och all eloge till Wallerstein för att han inte tappar det. Alltså, för att han ställer samma fråga om och om igen. Och det gäller även det här med ordet trollfabrik, och Wallerstein försöker förklara, men vi har använt det ordet skämtsamt för att folk har anklagat oss för det. Så det är liksom ironi från vår sida. Ja, men ni har ju själva sagt det, han kan inte liksom ta in det. Men en annan superkomisk grej här, Inge, som både du och jag reagerade på, det är den här Daniel Andersson som var då undercover-reportern. Hela det segmentet, men det är synd att vi inte fick visa rörliga bilder, för det är så roligt när de smyger runt liksom i mörka, de sitter där i någon bil i mörkret och de träffas på olika platser varje vecka. Hade de inte kunnat träffas hemma hos någon av dem liksom? Alltså, ja. Utan att, måste de verkligen? Men det roliga, det allra roligaste med det klippet tycker jag är när han säger att ja, han får en fråga då om att hur det liksom är att jobba på Riks. Det måste ju vara hemskt plågsamt med de här hemska människorna. Och han då förtänksamt säger att ja, jag har ju aldrig varit med om tidigare att en redaktör sätter upp mig på olika jobb och sen bestämmer vad jag ska fråga om.
Mm.
Och då undrar jag, Ingrid, du har 40 plus erfarenhet, år erfarenhet, 40-50 år eller någonting, utan att gå in på hur gamla vi är. Jag har 25 års erfarenhet, 30 år eller vad det nu är, som journalist. På varenda redaktion där jag har jobbat så har chefen bestämt vilket jobb man ska göra och även många gånger vilka frågor man ska ställa. Sen får du gärna lägga till egna frågor också många gånger.
Ja, men liksom alltså, det är ju
att dela ut en så kallad vinkel, Inge. Du har ju själv jobbat många år som chef ju.
Ja.
Inte tusan, är det hela havet stormar. Du sätter ju reportrar på de jobben du tror att just den reportern kommer att kunna göra bra och med en tydlig vinkel. Hej Maria, kan du sticka ner på Stortorget och fråga folk om bla 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 liksom? Eller hur?
Jo, men naturligtvis, det är ju det som är chefens uppgift, att se att här kan vi ha en bra grej. Så jag vill att du åker iväg, vi har ett ministerbesök här och jag tycker han är ju aktuell med de här frågorna. Så fråga runt det här, det är ju inte fråga ett, fråga två, fråga tre, men att man talar om vad det är man själv i sitt huvud har tänkt ut. Men det som hände när jag började som journalist, när min chef sa så till mig, ja och så är det så och så åker du ut dit, så kunde jag komma tillbaka och säga, du är helt fel, det var inte alls så, det var precis tvärtom. Jaha, men skriv det då. Det försvann. På Aftonbladet, när jag satt på nattredaktionen, och då såg jag ju de här reportrarna komma fram till chefen, då hade de då fått ett uppdrag att de skulle få tag i en massa, säg statsvetare som tyckte att, att Sverigedemokraterna är rasister eller någonting i den stilen. och så kom reportrarna och sa, ja nej, nu har ringt alla 10 och ingen tycker det. Ring 10 till! Det var det som var skillnaden.
Absolut.
Och
absolut.
Så tror jag inte att Jakob Hagnell behandlar reportrarna på Riks. Men det är så dumt. Alltså han är ju väldigt orutinerad den här Daniel Andersson. Jag fattar som att han är ganska nybakad journalist. För att annars hade de ju sett liksom på hans CV att han hade varit på TV4 eller någonting sånt. De verkar ju tyckt att jaja, han behöver inte så hög lön. Ta in honom och se om han kan göra någon nytta.
Ja. Ja, och han verkar ha gjort väldigt begränsad nytta. Han verkar ha tillbringat den mesta av sin tid med att sitta med den här hemliga väskan på sitt skrivbord och spela in då ljud och bild på sina kollegor. Och som det var någon som påtalade, det var väl Dan Korn som skrev det redan häromdagen då, liksom, att det som är anmärkningsvärt är ju att han inte har lyckats spela in någonting värre. Alltså när du och jag går loss liksom och pratar internt och chattar på Skype och så här, då kan vi uttrycka oss ganska brutalt för att du är min bästa vän liksom. Och vi har vår interna jargong och så här, och man menar ju inte allt man säger såklart. Så att om detta är detta det värsta hon har kunnat skrapa fram, att Dick Eriksson säger att alla på Gaza är släkt med varandra. Ja, då måste jag säga att de är ju mer städade på riksredaktionen än vad du och jag är, och på alla andra redaktioner där jag har jobbat.
Och noterade du det att innan, när han då, Emil Hellerud, autisten, ska liksom leda in oss på det här samtalet mellan Dick och Jakob Hagnell, så säger han så, ja, det råder en främlingsfientlig stämning på redaktionen. Och vad handlar då det om? Jo, det handlar om Jamal Hamas, som även till sist sossarna fick kicka ut ur sitt parti därför att han är rasist och främlingsfientlig och allt vad du vill. Det här med att först hade hon ju gråtit, Magda, då, för att han hade ju kämpat i hela sitt politiska liv mot Hamas, och sen visade det sig att han var för Hamas, och så helt plötsligt droppade de honom som en het potatis. Att ta honom som exempel. Han har väl fullständigt jobbat bort sig. Det är inte en svensk som har något som helst förtroende för honom längre.
Ska vi då gå vidare till hur SD kris hanterar det här? För det var ju som sagt, då, du och jag pratade ju redan om då del 1 och det här extra materialet i måndag, så tyckte jag att det var mycket skrik för lite ull och så vidare. Och sen droppade ju då den andra delen i tisdags. Och där var det ju, där fanns det ju en grej som var lite mer besvärlig för SD, nämligen att det visade sig att man också har attackerat de andra Tidöpartierna på olika sätt då. Och det finns ju en klausul i Tidöavtalet som stipulerar att de ska hålla god ton mot varandra och så vidare. Men, och du och jag sa med en gång att är det någonting som kan bli lite skrynkligt för dem och kanske ställa till problem, så är det det här. Mm. Att de uppenbarligen har liksom opinionsbildat mot de andra Tidöpartierna, fast samtidigt det är inte samma parti, det är olika partier och man har rätt att liksom... Så. Men... Då tänker man ju så här, för det var ju då i tisdags när, som sagt, när del två kom, som det hela liksom bara riktigt exploderade. Alla opinionsbilar, alla möjliga gick helt bananas och man fick ju klart för sig att mainstream media älskar ju det här. De kände ju att nu kanske vi har chansen att liksom verkligen trycka in en kil mellan Tidöpartierna, trycka till den här äckliga Åkesson och så vidare, allt det här. Och jag var egentligen aldrig rädd att SD skulle pudla.
Nej.
För de har ingen anledning att göra det. Men samtidigt så var man lite så här, hur tänker de ta sig an detta? Hur ska de krishantera det här? Och svaret blev ju såklart i egna kanaler på Twitter, på YouTube, på Sverigedemokraternas egna kanaler, går Jimmy Åkesson ut med ett tal till nationen. Och det var sannoliken i Trumps anda i bästa möjliga bemärkelse, Ingrid.
Absolut, jag tycker vi lyssnar och tittar på Jimmy.
Det mest flagranta exemplet är TV4s Kalla fakta. Genom utstuderad manipulation, smygfilmande och extrem dramatisering så har man den senaste veckan försökt påvisa att vi, Sverigedemokrater, sprider desinformation och en falsk bild av verkligheten. Det enda man har lyckats visa det är dock hur man själva gör precis det som man anklagar oss för. Det är ren desinformation som de ägnar sig åt. Alltså kolla bara inramningen på Kalla faktas reportage. Varför intervjuas en skådespelare utklädd till så kallad anonym källa, iförd rånarluva i ett skumt parkeringshus? Varför fotograferas fullt offentliga personer i smyg när de kommer ut genom porten till sin arbetsplats som om de vore föremål för polisens spaning? Ritningen över SDs lokaler à la Jönssonligan. Det direkt tramsiga pratet om den smygfilmande reporterns nödtelefon. Den dramatiska musiken. Detta är faktiskt något av det mest bizarra som jag någonsin har upplevt. Och det har jag ändå varit med om en hel del under de år som jag har varit politiskt aktiv. Man kan nästan tro att de som har gjort det här reportaget vill förstärka vissa känslor hos tittaren. Men, tänker kanske någon, en seriös redaktion skulle väl ändå aldrig försöka manipulera och vilseleda väljarna, eller? Jo, Sverigevänner, det är precis vad TV4 och Kalla fakta gör här. Och deras desinformation förstärks ytterligare av att deras kompisar inom övrig media och politik spinner och förstärker deras narrativ. Låt mig vara väldigt tydlig. Det är inget konstigt med att ett politiskt parti vill ha spridning för sina åsikter på internet. Och vi råkar vara förbannat bra på det. I särklass bäst i Sverige. Och jag förstår att det irriterar både de gamla maktpartierna och de traditionella redaktionerna som tidigare har haft ensamrätt på att förmedla verkligheten genom sitt vänsterliberala filter. Till er i detta klägg. Politiker, kampanjjournalister, aktivister. Vet ni en sak? Vi skäms inte. Det är inte vi som har förstört Sverige. Det är inte vi som har förvandlat ett av världens tryggaste och rikaste länder till det kaos som våra barn nu tvingas växa upp i. Det är ni som är skyldiga till det. Och hur mycket ni än försöker dölja det genom avledande förljugen aktivism så kommer vi inte att glömma vad ni har gjort med vårt land. Och vi kommer inte sluta berätta om den enorma skada som ni har orsakat. Verkligheten som ni har skapat, den försvinner inte för att ni hellre vill prata om någonting annat. Sverigevänner, nästa vecka startar förtidsröstningen till EU-valet. Och det är allvar nu. Jag vet att många av er betraktar det här valet som ganska ointressant. Men nu är det faktiskt allvar. Vi kan inte låta detta vänsterliberala maktsyndikat med sossarna och Magdalena Andersson i spetsen vinna med hjälp av rena sovjetmetoder. Jag vill uppmana alla er Sverigevänner, alla demokratiskt sinnade svenskar, gå och rösta. Och skicka därmed en tydlig signal till de gamla partierna och hela det vänsterliberala etablissemanget. En tydlig signal om att vi är många som har genomskådat deras maktfullkomliga metoder och som har tröttnat på deras förstörelse av vårt land. Nu behövs varje röst. Det är du som väljer och det är du som gör skillnad.
Ja, det här är ju så trumpskt det kan bli. Det finns några mainstream-journalister som också har upptäckt likheterna mellan Åkesson och Trump. Men då tar de ju upp att de ljuger! De attackerar oss fina journalister. Det är det de tycker. Och de tycker det är förfärligt naturligtvis. Men det vi ser som är fantastiskt, det är att han, jag menar inte, liksom Jimmy har aldrig varit rädd. Men han har, jag har aldrig sett honom så extremt tydlig. Alltså att han går till full attack mot medierna. Och han har ju allting på fötter. Han vet ju hur det här med hur de har lagt upp det med dramatisk musik och en löjlig skådespelare med det är så löjligt så det liknar ingenting. Och att han säger vi skäms inte, det är ni som har förstört vårt land. Och det är hela pudens kärna. Varför är, ja, sossarna är ju naturligtvis arga för dem, vi sitter vid makten alltid. Men varför är journalisterna så? Ja, de är vänsteraktiva. Ja, de vet innerst inne att Jimmy har rätt när han säger att de har hjälpt till att förstöra Sverige genom att hela tiden utmåla Sverigedemokraterna som främlingsfientliga, rasister, hemska, elaka människor. Och nu ser de ju också detta, Maria, även om jag inte tror att de erkänner det för sig själva så ofta. Men det gör ont i dem att nu håller ju SD på att få rätt.
Att de har tappat greppet om narrativet, Ingrid, som flera människor har påtalat. Just det här att det fanns en tid då journalisterna kunde diktera narrativet fullständigt. Ja. Och nu kan de inte det längre. Och därför är det så briljant att SD kör det här på egna kanaler. Sen gav ju Jimmie Åkesson har gett intervjuer också. Bland annat så tvålade han ju till en idiotjournalist från TV4 som bara sjöng om det, som dök upp på valmötet där uppe i Umeå. Och han verkar inte riktigt förstå hur pinsamt den utväxlingen var, för han la själv ute på Twitter och bara, ja, och Åkesson, kolla, Åkesson blev förbannad. Och så, han fattar inte alls att det är han själv som framstår som en total idiot och att Åkesson bara framstår som stark liksom. Nej, men, så att jag tror att en stor grej detta är resentiment från journalisterna. De är hemlösa, de behövs inte längre, de har gjort sig själva irrelevanta. Journalistiken är fantastisk och underbar, men den är en juvel man måste vårda ömt och inte få missbruka. Och det är det de har gjort de senaste 20 åren, Ingrid. Ja. Så att nu sitter de här med skägget i brevlådan.
Ja, men de har missbrukat den så till den grad att de inte ens längre förstår vad journalistik går ut på. De tror att deras uppdrag är att visa hur tappra de är med sitt svärd och sin kamp mot en ledefi. Och det är liksom, det är Sverigedemokraterna som är den hemska tjuren, men de visar sig vara Ferdinand. De är tjuren Ferdinand som är jättesnälla och bara vill att det ska vara fint i Sverige igen med blommor och lukta på blommor och sitta under träd och så under korkeken. Ja, nej, de är helt desperata. De sliter sitt hår och de, det förvånar mig Alltså det gör det kanske inte egentligen, för vad ska de göra? Vad ska de göra, Maria? Men det här att de tror att de ska kunna piska fram 2010 igen och få svenskarna återigen sitta och darra i skräck för att det är rasisterna som är farliga, SD är jättehemska, de kommer förstöra och ta demokrati. Nej, once you go SD, som man säger, så går du inte tillbaka.
You don't go back. Nej, precis. Nej, men alltså, för det är det också, Ingrid, som är grejen med varför har SD den här infrastrukturen med egna sociala medier, egna plattformar hit och dit, varför startar man Riks och så vidare. Ja, men det var ju för att de blev fullständigt utmobbade från all mainstream media, fick inte ens hyra möteslokaler knappt, fick inte vara med i debatter, alltså var totalt utfrysta från liksom allt etablissemang, och då fick man ju av nöd slipa sina förmågor till alternativa lösningar. Och det har ju gett vid handen att SD är, precis som Jimmy säger, förbannat mycket bättre på det här än vad alla andra är. De ligger i framkant nu med just opinionsbildning på nätet, för de har varit nödda och tvungna att bli bra på det.
Ja, och det här hade ju inte kunnat, alltså SDs framgångar hade inte kunnat bli verkliga om inte internet hade varit på plats redan då. Mm. Jag tror inte YouTube fanns 2010, det kom ju 2 år senare någonting sånt, men de var ju, som du säger, de fick ju inte ens annonsera, de fick inte få in sina valannonser, de fick inte köra sin valfilm i TV4, de var ju totalt utmobbade. Och hade inte internet funnits då, hade de inte lärt sig att bli så skickliga på att hitta kanaler där de kan få fram sitt budskap, så hade vi inte varit i den position vi är nu. Och det är det journalisterna sliter sitt hår över.
Precis. Och sen en annan viktig grej med detta är ju då att Åkesson och hans team, jag vill förmoda med Joakim Wallerstein i spetsen, han var ju väldigt tydlig i den här TV4-intervjun med att det är inte aktuellt att sparka honom. För det tänkte jag initialt att de kanske lägger honom som ett bondeoffer. Men det var Åkesson jättetydlig med att nej, det är inte aktuellt, så det är jättebra. Det de gör väldigt bra här, det är att de vänder, liksom vrider svärdet ur händerna på MSM och etablissemanget, genom liksom göra detta till en del av valkampanjen inför Europaparlamentsvalet. Kolla vad de gör mot oss. Har ni fått nog av de här kläggmänniskorna? Ja, men gå då och rösta. Och då vänder man sig ju till de egna. Naturligtvis är det så här att sådana här kampanjer skadar SD i den mån att folk som står och väger liksom, och kanske blir lite rädda och det var något med troll där och de verkar inte, det verkar farligt. Men det är ett fantastiskt sätt att mobilisera de egna styrkorna. Och det har ju att göra med att alla som har varit SD-are under någon tid vet vad det innebär i form av mobbing, utfrysning, spott och spe.
Ja. Och det är ju så att är det någonting som är problematiskt för Sverigedemokraterna i EU-val, ja, det är det för alla partier, det är att det är så många som inte vill rösta i de val, som tycker att det är meningslöst. Ja, det gör ingen skillnad, min röst, och liksom jag vill ändå, jag hatar EU och jag vill ha svexit. Men detta är ju fantastiskt. Alltså jag såg häromdagen på Megyn Kelly, där hade hon med sig den här Ruthless, de här 4 killarna som poddar i en podd som heter Ruthless, vilket väl betyder skoningslös. Och då är det någon av dem som pratar om den här rättegången som pågår mot Donald Trump. Nu den här med att han hade betalat pengar till den här porrstjärnan Stormy Daniels för hon skulle hålla tyst. Och det är inte olagligt, men däremot så påstår då åklagaren att han har fel bokfört det. Ja. Och det skulle då vara ett allvarligt på. Alltså det är så,
man skulle ha använt kampanjpengar, alltså valkampanjpengar till detta på något sätt, eller? Och då kan man ju fråga sig varför i hela fridens namn han skulle göra det när han är stenrik.
Ja, det är så dumt. Och ju mer detta, ju längre detta pågår, och det är ju inte några kameror i rättssalen, så vi kan inte följa det. Men Trump kommer ju ut varje dag och berättar vad som har hänt, trots att han har en sån här gag order, att han egentligen inte får lov att säga någonting, vilket ju säger helt odemokratiskt. Han liksom, de tar ifrån honom rätten att försvara sig. Det är helt tokigt. Då sa en av de här killarna i den podden, Ruthless, att detta är ju det de inte förstår. De är för dumma för oss förstå att detta verkligen mobiliserar Trumps väljare. De kommer att stå i första ledet utanför vallokalerna. Och exakt samma sak spår jag kommer att hända med SD i EU-valet. De kommer att... Ja, det bästa hade varit om de blev största parti, om de alltså blev större än Socialdemokraterna. Men jag är glad om det bara är så att de blir mycket större än vad de är, och att det är många sverigedemokrater som tänker, nu ska jag banne mig visa de där mupparna att jag inte går på detta.
Mm. Ja, det hoppas vi verkligen. Det har ju varit intressant att observera tagningarna från MSM och olika etablissemangspersoner i dessa dagar. Vi kan konstatera att det är väldigt få som delar din och min liksom tolkning av situationen och hur SDs väljare tänker och varför de tänker så, varför SD agerar som de gör som parti och sådär. En del... Många, även en sån som Viktor Bartkron som du och jag tycker är bra, han kommer liksom bara halvvägs dit i sina tolkningar. De vi har sett är väl Mats Skogkär och Jens Ganman som verkar ha bättre grepp om situationen. Och jag måste tuta lite i eget horn här, tycker jag ändå, därför att Peter Wennblad på Svenska Dagbladet är ju normalt sett en ganska vettig ledarskribent, och han hade skrivit en artikel då: Åkesson höjer dosen för SD-knarkarna. I Kalla fakta liknar Sverigedemokraterna sina sympatisörer med drogmissbrukare som måste få sin dagliga dos, och nu har partiledaren börjat dela ut fentanyl. Och sen är då en lång, det är ju då Wallerstein som säger liksom att alltså de är väldigt inriktade på TikTok och såna här ungdomar och så, men alla boomers måste få sitt dagliga ST-knark. Och igen, det är ju liksom bara jargong. Jag vet precis vad han menar. Det är inget nedsättande. Och därför så dristade jag mig att faktiskt svara Peter Wennblad på Twitter och försöka förklara vad jag tror att Joakim Wallerstein avser när han säger liksom då just det, knark. Man kan kalla det politiskt fentanyl, man kan också kalla det hopp. SDs väljare är vana vid att bli mobbade, bespottade, hånade, misshandlade och utstötta. De har i många år fått höra att de är galna rasister som inte ska tro på det de själva observerar i verkligheten. Etablissemanget, eller klugget om man så vill, har gasljusat dessa människor till vansinnets rand. Och när det nu visar sig att de hade rätt i sina farhågor är det ingen som ber om ursäkt eller ger dem upprättelse. Är det då konstigt att de vill se Jimmy Åkesson kriga med alla till buds stående medel? Det är inte Åkesson och SD som skapat konfliktlinjen bara för skojs skull och för att plocka politiska poäng. Det är verklighetens folk som desperat längtar efter att någon ska stå upp rakryggad för dem. För många etablissemangspersoner är detta bara en akademisk, abstrakt diskussion. Men för SDs väljare är det en existentiell kamp.
Here, here. Det var fantastiskt bra skrivet, och du sätter precis fingret på vad det handlar om, som klägget överhuvudtaget inte fattar. De är inte i närheten av att förstå det. I deras värld är det fortfarande så att det är ett gäng bonläppar med keps som spottar snus och vräker ur sig rasistiska tillmälen. De kan inte förstå att det handlar om sorg och ilska över vårt förlorade land. Och som du säger, de har hela tiden blivit så illa behandlade, och det är klart att de blir superglada när nu Åkesson står upp för dem. Och det kommer... Sen förstår jag ju då att vi tycker Peter Wemblad är ganska bra, vi tycker Victor Kron är riktigt bra, men båda jobbar inom mainstream media. Det finns en gräns för hur bra de kan vara, Maria. Mats Skogskär och Jens Ganman har ju lämnat mainstream medierna. Därför kan ju de gå hela vägen. Men det är ändå... Alltså, jag vill bara säga en sak till om det här, att som vanligt så är det ju så att de här strykrädda borgarna, som Marcus Allard brukar kalla dem, de är ju då liksom, och Johan Persson här säger, jag ska minsann vägra hålla pressträffar ihop med SD. Och Kristersson, han försöker att trockla sig fram. Att, nej, men det är ju deras grej. Men det är klart att de bor... Men det får de ta hand om och så, va? Och så den här moderaten Kristoffer Fjellner i Stockholm, som i princip tycker att nej, nu får vi sluta samarbetet. Jaha, så du vill orsaka regeringskris och nyval, så kommer Magda tillbaka. Tror du det är det väljarna längtar efter? Och då i det sammanhanget så vill jag att vi tittar på en bild som vi har plockat från Marcus Allard, en av hans första poddar, va, för Riks.
Det var den första egna podden, tror jag, han hade i Riks, ja.
Och där hans tes är ju då att politik är krig. Och den här bilden, där ser vi hur han har lagt upp de två modellerna. Modell 1 som är då en fotbollsmatch, och modell 2 som är krig. Och i den första modellen så ser, där är de borgerliga partierna, då ser det här som en fotbollsmatch vid spel, man ska spela rent och man har regler och domare som säger att motståndaren behöver vi ju, för att annars har vi ju inget lag att spela mot. Medan modell 2, det är sossarna. Politik är krig, vi ska vinna med alla till bud stående medel. Och motståndarna är inte motståndare som kompletterar oss, de är fiender. Och förstå, det bästa med sossarnas, hur de har räknat ut detta, det är att så är det för dem. Det är krig, men de har lurat i borgarna att det är en fotbollsmatch. Det är därför Kristersson hade de gått och sagt, nej men usch och fy, och här i Sverige för vi demokratiska samtal på en annan nivå. Och sossarna bara sitter och gapskrattar.
Ja, de har ju själva avslöjats med trollfabriker vid ett flertal tillfällen, om trollverksamhet redan innan internet fanns typ. Alltså, så att det är så himla löjt. Men vad som verkar hända nu är ju att, som vi sa tidigare, den lilla öglan, ja, fällan här i allt detta, eller knölen, vad vi nu ska benämna det, det är just det här då att man har gått hårt de andra tider, hårt åt de andra tiderpartierna. Och vad jag begriper så ingen har medgett att man har gjort något fel eller backat eller pudlat på något denna vis, men Åkesson gick, var det tidigare idag, ut och sa att om de andra tiderpartierna är ledsna över detta, så kan vi se över vissa sådana påstånd, kanske ta bort en del grejer. Och vi och även partisekreteraren, den här Mattias Bäckström Johansson, gick väl ut och sa något lite halvförbindligt att just vad det gäller den delen så kan vi tänka oss och liksom, ja, se över det, därför att det står ju inskrivet då som sagt i tidavtalet att man inte ska liksom attackera och baktala.
Men får jag bara slänga in en sak här som jag tror vi har hoppat över, att den här trollfabriken består av, det har Emil Hellerud själv erkänt, Twitter, 23 konton på Facebook och YouTube och TikTok och vad heter det andra, Instagram. Ja. Varav flera av de här 23, de är ju inte alls några anonyma konton, utan det är ju SD Tobbe och Ludvig Aspling. Så tar du bort dem så är det inte ens 20. Och flera av dem har liksom typ 28 följare. Alltså det är så, det är fabriken. Och jag menar, det de har gjort, du sa att de har gått hårt åt de andra typerna, det tycker inte jag. Vi hörde att de kallade Alice Teodorescu för en sopa, men det var ju efter att hon hade gått ut och sagt att hon hade inget gemensamt med, det var hon som började. Men eftersom, jag tror att det är så här, att eftersom ni, Kristersson och de som fortfarande tror att de spelar fotboll, har gått ut och sagt att ja, nej, och man ska faktiskt inte, vi har faktiskt ett avtal som säger att vi ska inte tala illa om varandra. Så är det ju så smart av Jimmy och SD att de ger en liten, ett halmstrå. Nej men, åh, blir ni ledsna? Vi tycker inte vi har brutit mot dem. Nej men, ni har ju rätt hela tiden, så han är ett litet halmstrå. Kom, hoppa ombord nu. För kom ihåg, detta är inte egentligen riktat mot SD. Det här handlar om att störta regeringen. Att göra de här fotbollsspelarna så livrädda att de ska bli utvisade, att de själva utvisar sig på en gång. Liksom. Nej, vi kan inte jobba ihop med SD. Och så blir det regeringskris, och så blir det nyval, och så kommer Magda tillbaka. Så att det är ju smart att erbjuda dem den här lilla halmstrået. Så kan de säga att ja, men nu har de, och det var tydligen två stycken på kommunikationsavdelningen som skulle omplaceras och sådär. Det är ju bara pyttegrejer. Ja. Men det är smart därför att Kristersson och de andra, de behöver någonting som kan säga ja, nu har de gjort som vi ville. Nu tar de ansvar.
Ja du Ingrid, vi får se var detta blir av. Mina SD-fåglar ligger inte sömlösa, kan jag berätta, utan de verkar ganska övertygade om att det här kommer att blåsa över ganska snabbt. Liksom. Och är det någonting vad det gäller SDs egna väljare, de andra kan vi strunta i, som man kan vara lite sådär orolig över, så är det ju det du sa häromdagen, att lite äldre, alltså boomers liksom, som inte är helt fördjupade i internet och följer alla utväxlingar överallt, de hör bara med ett halvt öra att SD har gjort något hemskt, troll, det låter otäckt, det verkar konstigt och troll är ju inget bra liksom. Men så vet de inte riktigt, jag har sett folk skriva liknande saker på Twitter, liksom att ja, min mamma var på middag med sina väninnor och de var överens om att troll är inte bra, men de förstod inte riktigt vad det var för någonting.
Nej.
Sådär va, men att det skulle få dem att sluta rösta på SD är inte så sannolikt, tror jag.
Ja, jag vill uppmana alla er som har mammor och pappor som befinner sig i den situationen, som kanske just har kommit fram till att nu ska jag ta steget och börja rösta på SD och är rädda för troll. Förklara för dem. Sitt dem framför datorn och sätt på Ingrid och Maria, Jimmy goes Trump, så kommer de att förstå att det här är ingenting att vara orolig för. Tvärtom, det är nu det ska mobiliseras, så att vi får en... Jag menar, vi vill ju att hela Europa ska få in så många nationalistiska representanter som möjligt, så vi kan få stopp på galenskaperna i Bryssel och få tillbaka makten till vårt land.
Helt talat, Ingrid, och en slutpunkt så god som någon, bättre än vad man kan tänka sig. Vi vill som vanligt uppmana er att gå in på ingridomaria.se och stötta oss med en slant om ni har möjlighet. Nu finns det nytt Swish-nummer, kära vänner. Annars finns det Donorbox, BankID och MediaLink-knapp. Och vi tar emot alla tummar upp ni kan ge oss på YouTube med stor tacksamhet. Och även kommentarer och prenumerationer på vår kanal Hopp för Sverige. Då knyter vi ihop vårt torsdagsäck, tycker jag, Ingrid. Och det gör vi som vanligt med orden. Gud välsigne.
Gud välsigne.
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Det är 151 skjutningar på 151 dagar.
Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska.
You look at what's happening last night in Sweden. Sweden! Who would believe this? Sweden!